Uppenbarelseboken. Då är det kapitel 21, vers 1-4 och sen vers 22-26 också. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en röst, en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Något tempel såg jag inte i staden. För Herren Gud, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus. Och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Dess portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas där. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Amen.
En sån text, så när jag hörde den läsas så här så fick jag nästan lite rysningar och blev lite nervös. Ska jag prata över den här texten? Vilken otrolig text ifrån Uppenbarelseboken. Och som liksom har så mycket lager i sig, så det är bara som varje gång man läser så bara öppnar sig nya tankar och nya bilder. Väldigt, väldigt spännande. Så gott att du är här idag, att du har jagat dig ut i kylan. Jag och Livia åkte hit, min dotter, och så såg jag två stycken som var ute och sprang. Så sa jag till Livia, kan vi ut och springa? Det är 15 minus. De var ändå, och så precis jag sagt det, då kom den annan i shorts och t-shirt. Jag ser ingen i shorts och t-shirt här, så han var inte på väg hit. Ja, men väldigt gott att ha dig här. Hoppas du har haft bra dagar över jul och nyår. Och att du är redo för en ny termin. Och det är mycket för oss som kyrka som händer den här terminen. Har vi satt igång den? Det har vi gjort. Bra. Mycket som händer för oss som kyrka i början av den här terminen. Med ekumenisk gudstjänst som här om 2 veckor. Som blir som liksom våran final här i Johanneberg. Där vi har delat gemenskap med alla kyrkor här. Men sen så kommer vi göra ett flytt. Inte så långt. Men det är ännu mer in i centrum till tabernaklet. Och vi byter gudstjänsttid och blir en stor förändring för oss som kyrka, men vi tror att det är Gud ligger i det här och att vi går en härlig tid till mötes den här våren som församling. Hoppas att du är taggad och redo att möta den här våren med oss. En kort bön innan vi går in i predikan. Tack Herre för den här söndagen här. Tack att vi får samlas som din församling här. Och jag ber att den tanken att vi får samlas som din församling på en och samma gång ska på något sätt sänka, få våra axlar att på något sätt bara falla ner. Vi kommer in för dig tillsammans. Det handlar inte om en show. Det handlar inte om att göra någonting som ska imponera, utan att vi tillsammans får samlas inför dig för att byggas upp i vår allra heligaste tro. För att bli berörd av dig och sändas ut i en ny vecka. Samtidigt som det får oss kanske sänka våra axlar, så ber jag också att det ska få oss att höja våran förväntan. För det 2 eller 3 samlade i ditt namn där du är mitt ibland dem här. Det är någonting heligt vi gör tillsammans när vi samlas på det här sättet här. Kring dig Jesus Kristus. Och jag ber att ditt ord ska tala in i våra liv här. I Jesu namn. Amen. Så Filip läste här ifrån Uppenbarelseboken, det näst sista kapitlet i Bibeln. Och vi hörde läsas den framtidsvision som aposteln Johannes får när han sitter fängslad på ön Patmos. Han är fängslad för sin tro, för att han följer Jesus och predikar Jesus. Och det var liksom en romersk liksom fångkoloni där han var. Och där så får han visioner, andliga uppenbarelser, syner. Och ganska intressant därför att han får blicka in i bland annat då framtiden. Och också in i den tiden som ligger framför oss. Och han får se skeendet vid Jesu återkomst och den tiden när skapelsen ska återupprättas till den härlighet som Gud har tänkt. Och ganska intressant då när han gör det, vad är det han får se? Han får se en stad. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen ifrån Gud. Hur har du föreställt dig evigheten? Jag tror kanske inte att vi ska ut från detta fastna liksom i en begränsad bild av en liksom jordisk stad. Jag är övertygad om att himlen kommer vara mångfacetterad och kommer möta alla våra behov och själsliga behov och allt vad det nu är för någonting. Det kommer vara en variation som är god för våran själ. Men när Johannes ska beskriva det som ligger framför så beskriver han en stad som kommer ner ifrån himlen. I centrum av den skapelsen, den nya skapelsen, så kommer en stad ner. Och med staden kommer också en proklamation. Se, nu. När då? Jo, nu när staden har kommit. Så är också Guds boning bland människorna. Stad som för oss ofta handlar om orolighet, kaos, kriminalitet. Ja, men liksom allt annat än Guds närvaro ska en dag vara Guds eviga boning. Spännande tanke. Människans historia i Bibeln är en rörelse mellan en trädgård och en stad. Eller mer specifikt mellan en trädgård, en stad och en stad. Och vad menar jag med det? Jo, jag hoppas att du kommer förstå lite mer när vi packar upp den här predikan. Men staden är ett viktigt perspektiv, ett viktigt tema i Bibeln. Staden, förstår vi, är viktig för Gud. Och vi finns ju i en stad. Så därför har vi sagt, men vad vill vi sätta fokus på den här, när vi startar upp den här terminen? Jo, det är vad innebär det för oss att vara en kyrka i staden, för staden. Och det är tema kyrka för staden, är det temat som vi nu går in i de här 5-6 söndagarna som ligger framför. Vad innebär det för oss att följa Jesus i vår stad? Och då har jag valt att inleda den här predikan i en form av brett svep och tala över temat stadens teologi, eller en teologi för staden. Och då börjar vi i en trädgård, trädgården. Människans historia och människans första samspel med Gud börjar i en trädgård, i Eden. Inte mycket som liknar en stad, men det intressanta är att människan sätts där, beskriver skapelseberättelsen, för att börja bruka jorden. Och vi förstår att det handlar om att Gud vill att människan ska göra någonting med skapelsen. Ja, skapelsen var god, det var mycket gott alltihopa. Men ändå så sätter Gud oss in i det. Gör någonting med det här. Liksom som ett blankt canvas. Att börja liksom måla och utforska och skapa. Föröka er och uppfyll denna jorden. Det finns en rörelse av att skapa och utveckla och att bygga som är nedlagd av Gud i människan. Och med det också ett gudagivet mandat att uppfylla jorden. Och jag tänker, vi ser lätt framför oss, åtminstone jag, när man tänker på Adam och Eva. Liksom, de går runt där lite mysigt, och det var säkert jättemysigt. Men de går runt där och käkar lite frukt. Och, ja, men där kommer ett djur, den kallar vi för oxe. Och så. Ja, men det är så här. Ja, men det är ungefär det de gör. Men nedlagt i människan fanns redan från början en skaparkraft, en skaparlust, en vilja att med sina händer, med sina tankar, sitt intellekt och alltihopa vara med och skapa. pappa. Men så vet vi att syndafallet kommer in väldigt, väldigt tidigt. Så vi ser inte så jättemycket av liksom den där ofördärvade potentialen. Men vi kan ana, inte minst att trots syndafallet, där liksom helt plötsligt blir människan förbannad i sitt arbete, i sitt andlighet, svett, det blir jobbigt att skapa, det blir jobbigt att göra någonting. Men trots det så kan människan inte låta bli att skapa, låta bli att arbeta. Det liksom finns ett spår av gudslikhet kvar i människan. Det finns något annat intressant också med Eden. Om man studerar Eden så var det inte bara en trädgård. Eden var också ett tempel. Sättet som Eden beskrivs i Bibeln, både utifrån hur trädgården var designad, så stämmer det precis överens med hur templet kom att designas längre fram i Bibeln. Men också Edens syfte och funktion återspeglar hur templet kom att fungera. Nämligen en avskild plats där Gud är närvarande och bor bland människan. Och där finns också präster. Adam och Eva. Det står om dem att de ska arbeta och vårda skapelsen. Det är precis samma ord som längre fram så talas om för prästens tjänst i templet. Att vårda och göra tjänst, arbeta inför Herren. Som präster i Guds tempel var människan satt att sprida Guds närvaro, skönhet och regerande ut över jorden. Därför att uppdraget till människan var att utbreda Eden ut över hela jorden. Så i människans uppdrag i Guds tempel Eden var att sprida Herrens närvaro och regerande ut över hela jorden. Människan skapad för Guds närvaro för att utvidga Guds tempel över hela jorden. Så sker syndafallet. Saker förändras. Människan får lämna Eden. Och härifrån så rör vi oss från en trädgård till en stad. Därför att det här gudagivna mandatet att uppfylla jorden och skapa kraften och rörelsen i människan fanns kvar. Men nu utan Guds direkta närvaro och välsignelse. Men det fortfarande finns de här spåren av Gud kvar. Och människan kan inte låta bli att skapa. Och då kommer vi till det här med städer. Är det ett modernt påfund? Det här liksom med att man bygger stora städer. Vet du att redan i kapitel 4 i Bibeln så byggs den första staden. Det är så att Kain byggde staden Henok. Redan direkt liksom i Bibelns berättelse. Människan har ett behov av att skapa, men staden är också ett uttryck för att människan har ett behov av närhet till varandra. Och samtidigt i den här rörelsen då, när han går iväg och bygger en stad, så står det om Kain att Kain han gick bort ifrån Herrens ansikte, står det. Staden, det liksom hör samman det här perspektiven i texten. Man ser att staden blir ett försök för Kain att börja leva för sig själv. Att börja leva som att Gud inte finns, att slå sig fri. Att leva ut sina drömmar. Att sticka bort ifrån Gud och den uppväxt man har haft och börja liksom leva sina egna drömmar i staden. Och jag vet inte om det finns någon här där staden har fått betyda precis just det. Att fly bort ifrån Gud. Kanske. Men Gud har kallat dig tillbaka. Han bygger den här staden för att fly bort ifrån Gud. Men allt är inte svart eller vitt. Utan vi ser i kapitel 4 hur kreativitet, det står väldigt, väldigt tydligt, hur kreativitet börjar frodas i staden. Skapande kraft, musik uppfanns. Liksom man bara, wow, vi kan slå på den här saken eller blåsa den här grejen. Och det blir liksom, man bara vill skapa och uttrycka sig. Företagsamhet liksom börjar hända och man börjar liksom börja och arbeta och liksom skapa saker också på det sättet. Och sen står det också i slutet av kapitel 4 att det var också här i staden som människan återigen började söka Gud, vers 26. I Eden bodde människan som i ett tempel. Men nu bygger människan en stad utanför Eden, utan ett tempel. Och nu får människan trevande börja söka sin väg emot Gud, han som förut hade varit deras centrum. Det byggs fler städer. Och så byggs den första skyskrapan, Babels torn, Babylon. Har ni tänkt på det? Det slog mig när jag läste den här texten. Har ni tänkt på att varje skyskrapa är egentligen ett skrytbygge? Det är ingen som har ett, liksom, det är ingen som bygger en skyskrapa för att vara lite modest, lite återhållsam. Det är lite fint här i stadsbilden liksom. Men det är ju inte så liksom att Särnäcke bara, men det är ju mysigt med en liten ett litet kalatorn som syns ifrån halva Sverige. Ett skrytbygge. Precis som Babels torn. Babels torn var ett skrytbygge. Nu ska människan med sig visa vad vi kan göra. Vi ska bygga vår egen väg till himlen. Vi behöver ingen Gud som tar oss till himlen. Vi kan bygga oss själva dit. Och Babylon blir Bibelns namn eller uttryck för en stad byggd utan Gud. Och Babylon står i kontrast till Guds stad. Babylon, Guds stad. Två motpoler. Och en ny verklighet skapas för människan. Där människan slits mellan dessa båda städer. Guds stad, Babylon. Människans tanke, Guds tanke. Och den slitningen har människan levt i sedan dessa dagar. När inte Gud är i centrum så blir centrum en maktkamp. Man kan förfäras kanske över urbaniseringen. Men det, problemet är inte urbanisering. Problemet är autonomi. Att människan vill leva utan Gud, klara sig själv. Städer står inte i strid mot Guds tanke. Men människans egna vägar står i strid mot Guds tanke. Men det är i detta som sen evangelium kliver rakt in. Mitt i denna striden. Mellan Babylon och Guds stad. Mellan människans egna tankar och Guds tankar. Där kliver evangelium in. Guds lösning är inte att ta bort städerna. Och varför pratar jag om detta? Jo, därför att jag tror att hos många kristna finns det en inbyggd tanke att staden är av ondo. Man borde helst leva avskild i någon liksom bubbla där liksom allt är fint och allt är liksom bara välordnat. Men vet, staden står inte i strid mot Guds tanke. Kanske är det så att staden är Guds tanke. Guds lösning är inte att ta bort städerna. Vet du vad Guds lösning är? Det är att bygga en ny stad. Staden på berget som Bibeln kallar den. Jerusalem. Guds stad. En stad först med tabernaklet, ett tält där Gud var nära. Och sen också med templet i dess mitt. Gud flyttar in i staden, den nya staden, Jerusalem. Och det här är en profetisk bild, tror jag, av det som den stad som vi har läst om, som ska komma. Med Guds närvaro i centrum. Och Jerusalem blir en stad som blomstrar av liv och den växer och expanderar. Och Jerusalem står som en profetisk pekare mot Guds plan att återigen bo bland människan. Men vi är inte i mål ännu. Synden har fortfarande sitt grepp om människan. Och också Jerusalem fylls med orättfärdighet och fylls med livlös religion. Templet fylls med avguderi och blir en handelsplats. Men Gud ger inte upp. Han sänder platsen där himmel och jord möts. Han sänder det verkliga templet, Immanuel, Gud med oss. Han sänder sin son. Allt det templet har pekat på mot Guds närvaro, mot försoning, samlas nu i en person i Jesus Kristus. Men tro det eller ej, också det sanna templet rivs ner. Också Jesu kropp rivs i tu och man spikar upp det sanna templet på ett kors. Men inte heller nu överger Gud staden. Staden finns i Guds hjärta. Dels tror jag därför att Bibelns skeende är en rörelse från en trädgård till en stad, till Guds stad. Men också för att staden och städer är fyllda av människor. Och Gud älskar människor över allt annat. Därför är Guds blick riktad mot staden. Och det finns en teolog, han är 96 år nu tror jag, han heter Harvey Cox. Och han har sagt lite målande uttryckt att framtida historiker kommer att beskriva det 20:e århundradet som det sekel då hela världen blev en enda stad. Det är den rörelsen vi ser. Den otroliga globaliseringen på alla sätt. Ganska fascinerande ändå att människan har en inneboende dragningskraft mot staden. Urbanisering. Varför? Jag vet inte. Vet du? Men det är inte märkligt. Det sker överallt. Men kanske är det just också därför som Guds hjärta är riktat mot staden. Kanske är det också därför som den strategi som växer fram i den tidiga kyrkan så tydligt hade staden i fokus. Och istället för att överge staden så säger Jesus innan han gör sin himmelsfärd, så säger han så här. Apostlagärningarna 1 och 4. Stanna här i staden. Han säger inte fly upp i bergen. Stanna här mitt i staden. Och vänta på vad fadern har lovat. Trots att Jerusalem var en obekväm plats för det troende som fanns. Det var fyllt med religiöst hat. Det var fyllt med förföljelse. Och man började döda de kristna. Stefanos var den första. Ändå, stanna här i staden. För ni ska om några dagar bli döpta med den helige ande, uppfyllda med Guds närvaro och få kraft att vittna om mig. Var någonstans? Här i Jerusalem. Och sen ut över hela världen. Vad är det som händer här i texten? I Jesu död så rasar väggen in till det allra heligaste i templet. Platsen för Guds närvaro förändras. Jesus är nu templet. Vad är det som händer när det rasar i templet? Det här är inte längre platsen där Gud bor bland människor. Det här är bara en byggnad. Nu bor jag i min son Jesus Kristus. Och i hans död och uppståndelse, och det här är ju ett helt bibelstudie i sig, men vi har pratat om det många gånger om du har varit med här i kyrkan under en tid. Att i Jesu död och uppståndelse så bjuds vi som troende in som levande stenar. In i det nya tempelbygget Jesus Kristus. Vi blir en del av Jesus Kristus på det sättet att vi blir förenade i ett tempel med honom. Församlingen. Templet är inte längre en byggnad på en geografisk plats. Stefanos, precis innan han blir stenad i Apostlagärningarna kapitel 7, så ropar han ut, hallå! Till de religiösa ledarna som bara, liksom det enda de lever för är det här tempelbyggnaden, en byggnad av sten. Han ropar ut, trots att han står där med liksom hot mot livet, så ropar han ut, hallå, ni fattar ingenting. Tror ni Gud bor i en byggnad av sten? Tror ni Gud bor i en murat hus? Nej, han bor inte i byggnader byggda av människohand. Ett nytt tempel växer fram. Anden uppfyller varje troende pingstdagen. Genom församlingen så utvidgas detta templet. Alltså det här är fascinerande. Så utvidgas hela templet, eller utvidgas templet ut över hela våran jord. Eld, vind, Guds närvaro, inte längre över en byggnad utan över människor. Människor som du och jag. En rörelse av anden genom församlingen för att Herrens härlighet, som profeterna har profeterat, för att Herrens härlighet ska uppfylla hela jorden. Vet ni, säger Paulus, ni är ju ett tempel, vet ni det? Och jag säger det här idag, vet du det? Du är ett tempel. Du är en plats för Guds närvaro att bo. Vet ni inte, ni är ett Guds tempel och Guds ande bor i er. Inte i ett tempel i staden, utan i ett tempel som genomsyrar hela staden, hela världen. Ett tempel som varken kan rivas eller stoppas. Som inte riktigt kan tas på, men som ändå är överallt. Som överlever förföljelser. Som överlever riken och makter. Som inte är beroende av präster i ett tempel. Därför att nu är alla präster genom den helige ande. En ostoppbar kraft av Guds närvaro i världen. Där Gud har kommit för att bo bland sitt folk. Känner du igen Eden? Eden som ett tempel. Adam och Eva som präster för att ta Guds närvaro ut över jorden. Gud håller på med återupprättelse och återupprättande. Det är det han håller på med. I det lilla perspektivet, om man nu får använda det uttrycket om oss själva. Vad håller på, Gud på med dig? Återupprättelse. Förnyelse. Vad håller Gud på med i det stora? Återupprättelse och förnyelse. Präster satta mitt i staden. För att utbreda Guds rike och hans närvaro. Du och jag i Guds närvaro i tjänst för världen. Jesus kyrka är Guds folk mitt i samhället. Han överger inte staden, han flyttar in i den. På ett sätt som inte kan utrotas. Det är därför som kanske den snabbast växande kyrkan just nu är där kyrkan är förbjuden i Iran. Och där sker så mycket spännande just nu. Det är en revolution på gång och vem vet, kanske kommer vi också få se en explosion ännu större där kyrkan får ännu fritt spelrum. Men trots att man har förföljt de kristna, man har dödat de kristna, fängslat de kristna, så exploderar det i Iran. Därför att det handlar inte om byggnader byggda av människohand, det handlar om människor som genomstyrar städer, landsbygd och länder och hela jorden med Herrens närvaro. Tänk att du och jag får vara med. I storstad efter storstad planterar de första kristna kyrkor och församlingar. Jerusalem, Antiochia, Efesos, Korint. De stora gigantiska städerna på Bibelns tid. Anden sänder kyrkan in i städerna för att genomsyra kultur, kreativitet, konst. Du vet, Gud vill återupprätta allting till sin ära. Det här är gudagivna saker som gavs till människan i Eden i skapelsen. Som vi sen ser på många sätt perverterat i städerna ut över våran värld. Men Gud sänder in sin församling rakt in i liksom kulturens liksom epicentrum, in i städerna. För han håller på med återupprättelse. Rätt in i städerna. För att nå alla människor som är uppslukade i jakten efter sin egna lycka. Så säger han till kyrkan, ni ska finnas där. Därför det kommer en dag när självförverkligandet inte lämnar någonting annat än tomhet kvar. Och människan, precis som i Henokstaden, kommer börja söka och trevande försöka hitta sin väg fram till Gud. Och vi ser det också idag, nyandlighet och massa olika saker. Människan försöker treva sin väg fram till Gud. Och då säger han, överge inte staden, stanna här. Och ni ska få kraft ifrån himlen så att ni finns där för att nå det jag älskar mest av allt. Alla människor som har sugits in i detta liksom, som är staden. Människans uttryck efter att självförverkliga sig själv och att söka efter mening och lycka. Där ska kyrkan finnas för att nå varje människa som Gud älskar. Vi sänds in i stadens mångfald och splittring med helande och kärlek, med hopp och med värme. Och vi får vara en del av den rörelse mot en dag då Guds stad ska komma ner ifrån himlen, det nya Jerusalem. Och läs gärna när du kommer hem Uppenbarelseboken kapitel 21 och 22. Den otroliga vision som målas av det nya Jerusalem där synd och död inte har någon plats. där konflikten mellan Babylon och Guds stad inte längre finns. Där människan är hel, där människan är ren, där människan är fri. Där inget tempel längre behövs, står det. Därför att Gud och lammet är stadens tempel. Där Gud i all sin fullhet bor bland människor. Ingen konflikt, ingen åtskillnad. Där staden inte konkurrerar med naturen. Du som tyckte det var jobbigt att höra en stadpredikan. Men det vi ser målas är en integrerad stad. Där det inte är någon konflikt mellan natur och stad längre. Det står beskrivet att träden blomstrar mitt i staden. Och ger liv. Naturen ger liv åt människor, står det. Och från, mitt från stadens centrum på lammets tron och Guds tron så rinner en flod fram. Med livets vatten som strömmar ut ifrån stadens mitt. Det är bara harmoni och fullhet. Och du som har tänkt att himlen verkar vara en otroligt tråkig plats. Jag bara står och lovsjunger hela dagarna. Du kanske inte alls gillar lovsången. En del tycker bara underbart, jag älskar det. Men så står det där att kungarnas härlighet och folkens härlighet ska föras in i den himmelska staden. Och vad betyder det? Jag vet inte riktigt, men jag tänker att det har att göra med att vi får ta med oss massor av det som vi älskar. Och fortsätta skapa och utveckla och vara en del. Precis som när han skapade Eden så var det fullkomligt och gott. Men ändå sa han till människan, var med och haka på här nu. Jag tror det samma gäller det eviga riket. Kom igen, det här är fullkomligt och gott. Nu får ni vara med och skapa. Enda skillnaden är att det finns ingen öppning för mörker. Allt ni skapar kommer vara gott. Kommer vara fullkomligt. Kommer vara rent. Jag har målat med superbreda penseldrag. Den här predikan. Och jag lovar att resten av serien kommer bli betydligt mer konkret. Om vi faktiskt kan gestalta att vara kyrka mitt i våran stad. Men jag tror att det är så viktigt att du och jag inte först och främst bara fastnar i olika saker vi ska göra. Utan att vi ser den stora bilden som Gud har satt oss i. Att vi får vara med i ett skene som är så mycket, mycket större. Jag vet inte om någon har sett det, men det finns en serie som heter Testament. På en streamingtjänst som heter Angel. Har du sett den? Nej? Tyckte du nickade? Ja, kanske. Jaha. Vi har kollat under julen här hela familjen på den här serien som är Apostlagärningarna. Alltså den tidiga kyrkan. Helt liksom väldigt bibeltroget utspelat men i modern tid. Så det är som att Apostlagärningarna sker nu och här. Jag skulle uppmuntra dig att gå in och titta på det här. Man kan se första tre avsnitten gratis tror jag. Men för mig har det blivit så superinspirerande att se. Men tänk om det här som skedde när liksom med pingstdagen och liksom de tidiga kristna och Stefan ut och predikar och liksom, ja, men allt det som sker bara se det i en miljö som liknar vår. Och det har berört mitt hjärta också, inte minst inför den här serien. Herre, låt mig få vara ett troget vittne för dig mitt i våran stad, precis som de var beredda att ge sitt allt för att evangelium skulle bryta igenom. Och jag har min bön att den här serien ska få bli en sådan. Att den ska få beröra våra hjärtan att leva ut och följa lammet Jesus Kristus i våran stad för att beröra den med Guds kärlek. Från Eden till den nya staden. Guds längtan har hela tiden varit densamma. Att bo bland människor. Och Jesus lär oss att be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske här och nu. Det handlar inte så mycket om stad eller landsbygd, men att leva i den berättelsen som Gud har satt oss i och gjort oss en del av, som bärare av Guds närvaro. Att vara en närvaro i staden utav Gud. Genom din närvaro kan Gud göra mycket mer än du tror, genom honom som bor i dig. När vi lever med våra rötter i den himmelska staden, i vår stad, för att se hans vilja ske. Bön för bön, steg för steg. Amen. Herre, tack för ord. Jag vill bara på ett särskilt sätt säga till dig, helig ande, välkommen till denna plats med liv. Andas ditt liv över oss.
Amen.